och socialutskottet, så högerpartierna där, de pressade ju fram den här utredningen som vi nu såg resultatet av, och S och MP röstade emot. Så att det är klart att vi behöver mycket kunskap, men man kan inte fortsätta att söka mer kunskap, för det finns kunskap. Nu behöver vi bättra till det här så att det kan gå rätt till, så att barn kan få kärleksfulla familjer om de lever i sina hemländer.
Jag håller med om allt det där, men jag tror att när statsministern har haft en sån roll som han har haft, då måste alla kort vara på bordet.
Mm. Adam Sveiman, kort kommentar.
Absolut.
Jag tror att det här kommer behöva utredas mer. Och, alltså, statsministerns inblandning eller inte, det kan inte vara ett hinder i vägen.
Mm. Adam, är det nyttigt för ett samhälle med utkrävande av ansvar?
Ja, det är väldigt bra. Och det tror jag vi behöver i den här frågan, även om den kan framstå som ganska liten.
Tack så mycket, Adam Sveiman, för att du var med i Göteborgs-Posten. Tack också Caroline Dahlman från Nya Värmlandstidningen, och tack Anders Lindberg från Aftonbladet. Nästa timme börjar vi med Musk versus Trump. Följ med och lyssna på det.
Och här är Ekot. Den omstridda israelisk-amerikanska nödhjälpsorganisationen Gaza Humanitarian Foundation, GHF, uppger att man idag delat ut över 1 miljon måltider i Gaza, rapporterar AFP. Enligt GHF ska utdelningen ha skett utan några incidenter. Samtidigt kommer nya rapporter om dödsskjutningar. Enligt den Hamas-kontrollerade hälsomyndigheten har minst 12 personer skjutits ihjäl av israelisk militär i närheten av GHFs utdelningsplatser. För den som vill öka sina chanser till att få jobb efter gymnasiet är fordons- och transportprogrammet ett bra val. Det är nämligen den gymnasieutbildning som enligt Skolverket säkrast leder till ett jobb. Jonathan Ekholm i Skövde har redan ordnat jobb efter studenten.
Om man vill jobba med det här yrket då, så kommer man få jobb. Men dummar man sig så kan det väl vara lite jobbigt sådär.
Enligt Skolverkets statistik så är 75% av eleverna som gått fordon- och transportprogrammet etablerade på arbetsmarknaden efter 3 år. Och efter sommarlovet väntar en fast anställning för Jonathan som mekaniker.
Nej, men jag visste inte riktigt vad jag ville gå när jag gick i nian. Så jag tänkte, jag kör på det jag tycker om, och det är bilar då. Så då sökte jag till fordon här och på praktiska gymnasiet då. Och så kom jag in här, så det blev ju suveränt.
Eleven Charlie Strand ska börja jobba dagarna efter studenten.
Bilar slutar aldrig tillverkas. Det behövs ju alltid folk som lagar dem. Vi är ju behövda, så att säga.
Hur känns det nu då när du går ut? För ni går ut på fredag nästa vecka.
Ja, det är lite pirrigt. Det är mycket att tänka på nu sista veckorna. Och sen så är det ju en gång man springer ut också, så man vill ju inte sumpa sin chans.
Reporter här, det var Peter Karlberg, P4 Skaraborg. Det har skett en explosionsartad ökning av blåmusslor i svenska vatten. Musslorna är dessutom på frammarsch i flera länder i Europa, vilket förvånar forskarna. Mats Lindegart är professor i marinekologi vid Göteborgs universitet.
Det är ju verkligen remarkabelt hur det har varit i år då.
I flera decennier har rapporter från främst allmänheten talat för en successiv minskning av blåmusslor. Men i fjol vände det. Och i år ser man en explosionsartad ökning. Inte bara på Bohuskusten och i Oslofjorden. I Holland rapporterar forskare också rekordstora bestånd.
Att det har blivit en sån extrem händelse i år, det har säkert med olika sorters slumpfaktorer. Jag tror inte att det är något så att säga, systematiskt som har gjort det. Helt plötsligt så är det mycket, mycket bättre i år.
En teori är att rovfiskarna har blivit fler. För de äter både krabbor och räkor, som annars äter mussellarver. En annan är att nya mussellarver har färdats långa vägar med strömmar. Musslorna renar havet när de fångar upp näringsämnen som kväve och fosfor. Och mänsklig påverkan som övergödning och överfiske tros ligga bakom tidigare minskning.
Reporter, det var Sanna Ekstedt Larsson på P4 Väst. Idag delades årets Karamelodikt-stipendie ut, ett pris som delas ut av Povel Ramel-sällskapet till någon som förnyat det svenska språket eller stått för framstående gärningar inom musiken. Pristagaren i år, skådespelerskan och sångerskan Susie Eriksson.
Nej, men jag tror att det är liksom mitt, min artistiska bredd. Att jag har liksom rört mig i så många olika genres. Och att jag är en sucker för revyformen. Så jag hoppas att det är det. Och att, jag, att de tycker att jag är en bra tjej.
Hur ska du fira det här då?
Åh herregud, jag ska ta en kopp kaffe.
Susie Erikssons karriär är lång, både inom musiken och skådespeleriet. Hon medverkade i tv-serien Care of Segemyr på 90-talet och varit med i flera musikaler och flera revyer. När hon idag tog emot Karamellodiktstipendiet promenerade hon traditionsenligt fram till scenen under en polkagrisrandig filt innan hon avtäcktes.
En mycket märklig upplevelse. Man ser lite dåligt, men jag hade Lotta Rammes stadiga hand som höll i mig hela tiden. Och sen så ökar ju pulsen och skakningarna i benen ju närmare man kom scenen. Men kul, kul grej!
Susie Eriksson där och reporter det var Isak Krona. Så vädret imorgon, då väntas Götaland få växlande molnighet och enstaka skurar. Svealand och södra Norrland skurar, medan det i norra Norrland blir en del sol. Allmänt kommer temperaturen ligga mellan 12 och 18 grader, i fjällen lägre. Det var Ekot klockan 11. Jag heter Ola Jonåker Dunkus.
P1, Sveriges Radio.
Från förmiddagen fortsätter här God morgon världen.
Musk versus Trump om såta vänner och nya skattevapen. Libanon, jordbruk i skuggan av israeliska attacker.
Allt brann upp. Några olivträd finns kvar, men de är alla brända. Jag planterade dem för över 50 år sedan, säger han.
Och sen blir det satir.
Den heter Airbnb och går i korthet ut på att privatpersoner upplåter sina outnyttjade utrymmen till just fångförvaring.
Radioskugga. Möts en Britta Marakatlabba, konstnären bakom en 24 meter lång historia. Och skånska Vällinge, där byggs det en mur mot klimathotet. Sist ett kåseri, Mark Levengård.
Och jo, ni kommer stirra på texten och tänka, men det här skiter jag i. Och det har ni er fulla rätt att göra. Men se, livet blir mycket roligare när man vet vad det är man skiter i.
Välkommen till Godmorgon världen, jag heter Jesper Lindå. Ja, ett stort gräl har brutit ut mellan de tidigare så såta vännerna i Vita huset, Donald Trump och Elon Musk.
Look, you know, I've always liked Elon and I was very surprised. You saw the words he had for me, the words of, and he hasn't said anything about me that's bad. I'd rather have him criticize me than the bill because the bill is incredible.
Donald Trump och Elon Musk om den lag som kallas One Big Beautiful Bill Act. Ungefär en enda stor vacker budgetproposition. Jag talade med vår Washington-korrespondent Gina Lindberg tidigare i morse och frågade henne om det senaste i detta tweet-krig.
Ja, det har gått över i en lite lugnare fas. Det är inte samma frekvens på inläggen senaste dygnet som det var före helgen. Men det är fortfarande definitivt en öppen konflikt mellan Musk och Trump. Elon Musk fortsätter att provocera Donald Trump genom att kritisera hans budget. Och det är ju väldigt känslig timing just nu eftersom budgetförslaget ligger i senaten och inte har gått igenom bland republikanerna där än. Musk är kritisk till att det här budgetförslaget kommer öka underskottet väldigt kraftigt. Och sen fortsätter Musk också lansera eller testa idén om ett nytt tredje parti i USA. Det vill säga han utmanar Trump öppet genom att säga att det behövs ett helt nytt parti. Ett som han nu har börjat kalla för Amerikapartiet som skulle appellera till mittenväljare. Sen verkar Elon Musk också ha faktiskt raderat några av sina allra mest aggressiva inlägg om Trump, men inte alla. Och Donald Trump på andra sidan, han försöker tona ner det här bråket, vilket ju inte är något han brukar göra när han har konflikter med folk. Så han försöker tona ner, men han säger också att Elon Musk har blivit galen och att han inte har några planer på att ta upp kontakten eller samarbetet med Elon Musk igen.
Mm, det här partiet då, Amerikapartiet som Elon Musk nästan lanserar, alltså, vad är din bild? Skulle Elon Musk kunna skapa något som liknar en Trumpsk MAGA-rörelse?
Det har jag väldigt svårt att se. Elon Musk har ju definitivt stor makt och enormt inflytande. Men han har inte det här lojala politiska följet som Donald Trump har. Den här teoretiska politiska mitten som han talar om nu, det är just nu ingen särskilt stor väljargrupp i USA. Och han kan ju dessutom inte själv ställa upp som presidentkandidat även om han skulle vilja det, eftersom han inte är född i USA. Mm. Utan Donald Trump har verkligen det republikanska partiet i sin hand. Han har vidgat väljarbasen till republikanska partiet. Och det har redan gjorts också opinionsmätningar på vad republikanska väljare tycker om det här bråket. Om du skulle tvingas välja sida, vilken sida väljer du? Då svarar över 70% av republikanerna, de väljer Donald Trump. Det är bara 6% av tillfrågade som ställer sig på Elon Musks sida enligt den här mätningen som har gjorts av YouGov.
Det är ju inte vilket tweetkrig som helst. Det är ju världens mäktigaste man som är i djup konflikt med världens rikaste man. En sån här konflikt, vad kan det få för konsekvenser då?
Det kan få både ekonomiska och politiska konsekvenser. Donald Trump har ju till exempel nu hotat att dra in alla kontrakt som Musks företag har med federala myndigheter. Och det handlar ju om miljardbelopp. Sammantaget har Elon Musks bolag fått kontrakt och lån och skattelättnader som är värda 38 miljarder dollar från amerikanska myndigheter. Och om man skulle säga upp de här kontrakten och avtalen, då skulle det ju dels naturligtvis svida enormt ekonomiskt för Musk, men det skulle också skapa stora problem för myndigheterna. Och det här sätter ju också strålkastarljuset på hur beroende försvarsdepartementet, Pentagon till exempel, är av Elon Musks bolag, av Elon Musks satelliter. Hur beroende rymdstyrelsen NASA är av SpaceX, där man i praktiken lägger amerikanska astronauters liv i händerna på Elon Musk och hans bolag. Och det är ju inte något som man bara snabbt kan dra in utan väldigt stora konsekvenser.
Det berättade vår korrespondent Gina Lindberg. Claes Eklund, ekonom på Dahlgren Capital. God morgon.
God morgon.
Det här handlar ju, eller utspelar sig i statsbudgetfrågan som gått igenom representanthuset men som inte kommit förbi senaten ännu. Alltså, vad är det som står på spel med den här budgeten?
Det är väldigt stora underskott i den federala budgeten, ungefär 6% av BNP årligen, och statsskulden växer snabbt. Och problemet är att det ser ut som det hela kommer att förvärras. Budgetpropositionen då har enligt kongressens budgetkontor inte hjälpt till. Man får in en del pengar via tullar, men man spenderar lika mycket på skattesänkningar i det här budgetförslaget. Så att budgetunderskottet ligger kvar oförändrat, och det betyder att statsskulden fortsätter att växa snabbt. Och det betyder i sin tur att du får problem när räntekostnaderna på skulden växer. För skulden växer, antalet dollar som ska betalas växer, och så växer eller stiger räntenivån, så att du kan få en ond spiral där räntan så att säga tränger ut andra kostnader eller andra viktiga utgifter. Mm. Och det här är den, ska vi säga, dramatiska bakgrunden till Musk och hans Doge, alltså hans försök att skära utgifter som ju hittills har blivit ett fiasko. Mm. De lyckades få ihop en tiondel av vad han lovade att de skulle göra.
Statsskulden i USA är ett problem som diskuterats länge. Så ett fortsatt högt budgetunderskott. Hur vill Donald Trump hantera det här?
Ja, det är en bra fråga. Alltså, han vill ju inte hantera det tydligen, eftersom han lägger ett förslag som innebär ett försämrat budget via förlängningar av skattesänkningar och nya skattesänkningar. Men det finns folk i hans omgivning, Vita husets ekonomisk-politiska rådgivare Steven Miran, som har föreslagit väldigt drastiska åtgärder som i praktiken går ut på att man ska skriva av en del av statsskulden. Man ska ersätta en del av dagens statsobligationer med nya som ska löpa på mycket lång tid och i praktiken inte ge någon ränta. Det här är ju något som länder som är skuldsatta har ägnat sig åt genom alla tider, att skriva av skulder. Men att USA, som då är världens mäktigaste finansiella nation, skulle göra det, det skulle skapa väldigt stora och obehagliga problem på världsmarknaden. Mm. Och därför kommer nu, som ett litet extra bröd på posten, brev på posten, förslagen i budgeten om att lägga skatt på utländska innehav av amerikanska värdepapper.
Ja, en del av budgeten som nu debatteras, det är ju den här sektion 899. I all korthet då, USAs finansdepartement ska kunna utöka beskattningen av utländskt ägande i USA. Och det gäller ju då ägare som kan komma från länder eller företag som kommer från länder som USA anser kanske har ett orättvist skattesystem eller så att missgynnar amerikanska intressen. Är det som att Trump skapar ett skattevapen här?
Absolut. Tullvapnet används. I praktiken är det ett valutakrig som förbereds och nu kommer också skattekriget. Men det här förslaget är egentligen ganska märkligt för att världen i övrigt håller ju på att lägga om bolagsskatten, eftersom den gamla bolagsskatten inte fungerar i en digital värld där produktion kan ske överallt utan att det finns anställda. Och det är då omvärldens, inte minst EUs sätt att försöka arbeta fram en digital skatt som Trump motarbetar. Därför att han, ja, i praktiken vill han väl stödja techbolagen i USA. Mm. Och därför kallas det här för hämndskatter. Han hämnas på omvärlden som han tycker är oschysst mot USA.
Men lever vi i ett, ska jag säga, en ekonomisk struktur i världen där det skulle kunna uppstå ett skattekrig just?
Absolut. Jag menar, det är ju inte ovanligt att länder sänker skatt för att tillvinna sig särskilda fördelar. Bolagsskatten till exempel används ofta i det sammanhanget. Och det kan göras på alla möjliga olika skatter. Mm. Och det kan gå åt andra hållet. För många år sedan i Sverige så la vi på en valpskatt på innehav och handel med börs. Och det slutade med förskräckelse, för handel flyttade utomlands. Så det är vanligt med skatter som används både upp och ner i olika konkurrenssyften.
Mm. Om detta går igenom, det ska igenom senaten, och det ska också senare överleva amerikanska domstolar som systemet fungerar. Vad kan det få för konsekvenser för Sverige och för EU och...
Om samarbetet om digitalskatt och en global minimibolagsskatt skjuts i sank så betyder det antagligen för europeiska länder att vi får in mindre skatteintäkter via bolagsskatten. Men det betyder ju också ett grundskott mot försöken att internationellt samarbeta om skatteregler. Och det är väl ytterligare ett exempel på att Trump river upp internationellt samarbete. Han har ju gjort om vacciner och WHO och delar av FN-systemet, och nu gör han det även när det gäller kapitalmarknad, regleringar, skatter och så vidare. Så det han fortsätter att veva. Han ser världen som ett nollsummespel, och om USA inte är på topp i alla frågor så betyder det att omvärlden rippas off, och då måste han slå tillbaka.
Mm. Tack så mycket, Claes. Claes Eklund då, ekonom på Dahlgren Capital. Nu, Libanon. Det är hemmajorden för några av de allra äldsta olivträden i världen. Och sen kriget bröt ut så har israeliska attacker ödelagt stora områden med bördig jordbruksmark. Trots att skördarna mer än har halverats och raketer har slagit ner in till deras fält, så kämpar jordbrukarna i södra Libanon vidare med olivolja och vin.
Titta vad jag har min mark in till de där byggnaderna, säger Hatem Josef. Han står på sin balkong och blickar ut över fälten. Han räknar upp hektar efter hektar mark. Här alldeles in till gränsen mot Israel odlade han vete, sesamfrön och oliver. Nu ligger jorden öde. Trots en vapenvila i november har Israel fortsatt att bomba mål i Libanon. Syftet, säger Israels ledning, är att stoppa Hezbollah från att växa sig starkare och bli ett hot. Bönder har tvingats lämna sina fält. Hatem försöker inte längre ta sig till sin mark. Då skjuter de, säger hans fru. Han planterade sina första träd som 17-åring. Nu har han fyllt 82.
Det är att killa. Hela fianna.
Allt brann upp. Några olivträd finns kvar, men de är alla brända. Jag planterade dem för över 50 år sedan, säger han.
Hatem Josef säger att han sörjer varje tum, men att överge marken var bättre än alternativet. Vad ska vi göra? Är det inte bättre än att dö, frågar han. Förlusten är enorm. Han har förlorat allt han byggt upp under ett helt liv. Vi levde i välstånd, sen kom kriget. Puff, allt försvann. Ett helt liv slit, borta på ett ögonblick. Enligt FN har kriget orsakat jordbruksförluster på över 700 miljoner dollar. Några mil bort ligger en liten by med kullerstensgator och rödmålade fönsterluckor. Dermimas är känd för sin olivolja. Invånarna visar stolt upp medaljer från tävlingar i New York.
Det är معروف عالميا وحتى ضمن لبنان معروف انه زيت زيتون دارميماس هو توب اكيد بنفتخر بهيدي الشغله نحن.
Den internationellt känd Libanons bästa. Vi är stolta, säger olivodlaren Elias. Men i år blev det knappt någon olja alls. I södra Libanon har bara 8% av oliverna kunnat skördas.
لانه كل واحد كان يروح على البريه كمال يعمل الزيتون عم يقصفوا او بصير يكبوا صواريخ وقنابل حده.
Varje gång hon gick ut till olivträden blev de beskjutna, säger Elias. I utkanten av byn ligger tjocka trästammar omkullvälta. Israeliska styrkor har plöjt en väg rakt genom olivlunden.
Vi har en öre lovahad, zaytun i amra kaza sinne. La tijet i mia att hatt i wahdi mahala zhire. Na wajit i zed gher awa shi. La tijat takbar zaytun i badda migi mitan sinne. La taatil...
Det är smärtsamt. Träden är gamla och det tar decennier att ersätta dem. Kvaliteten på oljan är annorlunda. Det tar år för ett nytt träd att ge samma skörd som de gamla, säger Elias. Dermimas är inte det enda område som drabbats. Längs gränsen mot Israel vittnar bönder om en metodisk förstörelse av mark. I staden Tyr leder Mohammad al-Husseini jordbrukarnas fackförening. Han bläddrar i mobilen, bilder på brända fält, svart jord och rökmoln. Vit fosfor, ser du hur det exploderar, säger han. Vit fosfor, ett lättantändligt kemiskt ämne, har enligt människorättsorganisationer som Amnesty och Human Rights Watch används av israeliska styrkor i attacker mot södra Libanon. Libanons jordbruksdepartement rapporterar att över 40 000 olivträd har brunnit upp.
اعتمدت اسرائيل خلال الفتره من اكتوبر 2023 سياسه الارض المحروقه كانوا يريدون اقامه منطقه عازله.
Från oktober 2023 började Israel tillämpa den brända jordens taktik, uppger Mohammad al-Husseini. De ville skapa en buffertzon och brände därför ner odlingar, olivlundar, fruktträdgårdar och skogar, säger han. Olivodlarna försöker nu rädda det som räddas kan genom att beskära värmeskadade grenar. Över 30% av Libanons befolkning lever helt eller delvis av jordbruk. Om bönderna inte kan sälja sin skörd så äter de inte, säger han. Det väntas ta åratal att återställa marken. Bönderna behöver bevattning, nya plantor och gödsel. Allt är dyrt. Något större stöd från staten väntar sig inte Mohammad al-Husseini. Den är bankrutt och jordbruksdepartementet får under 1% av budgeten. Men han är övertygad om att bönderna i södra Libanon kommer att återvända. De överger aldrig jorden. De håller kontakten med den tills de finner en lösning, säger han. På American University i Beirut försöker forskare hitta vägar framåt.
A combination of maybe microcredit to the farmer to start something small.
Kanske en kombination av mikrokrediter och klusterlösningar där bönder kan dela på tillgänglig mark, säger Shadi Ahmad, professor i jordbruk och livsmedelsvetenskap. Jordbruksdepartementet har utlovat nya olivträd, men att få igång produktionen igen kommer att ta år. Därför diskuterar Shadi Ahmad och hans kollegor lösningar som att få bönder att ställa om till andra grödor som går snabbare att producera. Trots allt fortsätter vissa att pressa olja från de träd de kunnat nå. I en grön bergedel av södra Libanon har Khalil Yassin och hans familj producerat olivolja i årtionden. Så även i år. En arbetare visar runt i olivpressen. Här mals oliven och pressas till olja, säger han. Olivpressens ägare Khalil jämför libaneser med korkar som täpper till flaskornas mynningar.
Libanen är som en fällina, eller att hatta på sädet lejde. Det är sin zon.
Om du trycker ner den sjunker den, men så fort du släpper taget flyter den upp igen. Så är libaneserna, säger han. I samma anda arbetar vinproducenten Habib Karam. Han vandrar genom en dalgång 1250 meter över havet och ser ut över nyplanterade vinrankor. De späda skotten har bara varit i jorden i någon vecka.
Han mazrat och ryga. Hajda mazroa Saparavi och Hadeki mazroa Sira.
Här har vi Saparavi och där Torega och där Sira, säger han. Efter 15 år i cockpit sadlade den libanesisk-amerikanske piloten Habib Karam om till vinodlare. Under kriget slog en raket ner bara ett par hundra meter från hans vingård.
Strength of the explosion took off of the ground half a meter. We went up and down.
Explosionens kraft lyfte marken en halv meter. Vi flög upp och ner. Jag tittade på personalen. Alla låg på golvet, berättar han. Kriget rev upp kostnaderna. Gästerna slutade komma. Nu återvänder de, men läget är osäkert.
Everybody is talking about a new war, so I don't know. Smanna Martin, as of last week, as you know. I Lebanon, så bara diktatorn till harb la tخلص ما بتعمل شيء.
Alla pratar om ett nytt krig. Vi hörde två bomber förra veckan. Och här i dalgången vattnar hans arbetare de nya vinrankorna. För i Libanon, säger Habib Karam, finns inget annat alternativ än att fortsätta.
If we give up, we would have been dead a long time ago.
Om vi gett upp hade vi varit döda för länge sedan.
We keep planting. We believe in this earth. We believe in this country. We believe in Lebanese ingenuity.
Vi fortsätter. Vi tror på jorden och på libanesisk uppfinningsrikedom, säger han.
Reporter i södra Libanon var Lina Malers. Nu satir.
Hallå.
Hallå.
Börs jag?
Nej.
I Radioskugga går jag, Fritte Fritsson, genom veckan som varit tillsammans med alla de radiokorrespondenter som inte får ta plats i det vanliga nyhetsflödet. Korrar utplacerade i hundratals länder som du förmodligen inte ens visste fanns. Och som kanske kan få oss att se Sverige med andra ögon. Först brott och straff. Inte boken, för den känner varken Parisa eller Ebba till, utan det här handlar om det avtal som Sverige har ingått med Estland om att få placera upp till 600 dömda brottslingar i estnisk fängelse i Tartu. Men nu verkar Estland få konkurrens, för i Pilvill där står närmare 1200 tomma fängelserum till förfogande. Eller hur, Dusan Lulfineby, vår reporter på plats?
Ja, det stämmer, Fritte.
Mm. Men hur kommer det sig att det är så många lediga platser där just nu då?
Jo, här i Pilvill så valde man ett lite udda grepp redan för 25 år sedan. Nämligen att börja lyssna på en närmast enig forskarkår och satsa på förebyggande åtgärder istället för strängare straff.
Ja, men tur för Sverige ändå att Pilvill valde den vägen. Jag menar 1200 platser, det kan ju komma väl till pass nu.
Ja, men det kommer att bli trångt och här nere så säger man alltid, finns det hjärterum så finns
tack,
det...
Tack, Dusan. Men eftersom de stora svenska partierna är så pass överens om att det är hårdare straff som gäller så kommer det framöver krävas ytterligare platser för intagna. Och därför ska vi nu till Pungern, Johan Magenta Sommardröm, vår utsände i Pungern. Där kanske lösningen finns i en spännande ny startup.
Ja, det verkar så, Fitte. Den heter Airbnb och går i korthet ut på att privatpersoner upplåter sina outnyttjade utrymmen till just fångförvaring.
Det låter spännande.
Ja, men det är spännande. Och det kan handla om vindsförråd, oanvända pingisrum, gamla hönshus, uttjänta gruvor. Och finns det gamla leksaker kvar, kanske en kasse med Duplo eller liknande, så är det bara en fördel eftersom straffmyndighetsåldern också förväntas sjunka drastiskt i Sverige.
Ja, just det. Vi ska nämna att det finns andra byggklossar än Duplo för de små knattebrottslingarna.
Ja, och nu diskuterar man också så kallad couchsurfing, där man helt enkelt låter fångarna sova i ens egen soffa i vardagsrummet. Men i det fallet då rekommenderas det att man har lite extra koll på sina värdesaker.
Tack Johan, fängslande. Vi ska nu till Krutong. Inklämt på gränsen mellan Frankrike och Portugal ligger denna före detta EU-nation. Efter Krexit en självständig parlamentarisk monarki. I förra veckan såldes oväntat Krutongs riksregalier inklusive flera kungakronor på en spektakulär auktion vid Sotheby's i London. Och de som till sist vann auktionen var avgångsklassen SUB 3A från École Taconnaise i Krutong. Studenterna uppges, trots den rekordhöga slutsumman, var nöjda och säger: det här blev bra mycket billigare än de studentmössor vi annars hade behövt köpa. Efter åratal av debatt har den lilla lantliga nationen Bohusland, precis som Sverige, nu beslutat att tillåta så kallad gårdsförsäljning av alkohol. Det innebär att en lokal producent, under kontrollerade former, får sälja egen dryck till lämpliga besökare. Eller hur, Fagny Folkesort, vår reporter på plats i Bohusland?
Ja, Fritte, man är rigorös här i Bohuslands humledistrikt, där gårdsbryggerierna står utspridda som små dofttempel mellan de gröna kullarna.
Mm. Berätta, Fagny, vad krävs egentligen för att få utnyttja den här gårdsförsäljningen i Bohusland?
Ja, det enda kravet som ställs är egentligen minst 4 års universitetsstudier med magisterexamen i gastronomi.
Och det här är för dem som säljer, eller?
Nej, det är för kunderna.
Ah.
Och så måste man ha dokumentation på avslutad högre utbildning i dryckesreflektion och gastrosofi för att få gå in i det som kallas för luktlängam. Och det är en separat byggnad där man i tystnad får förhålla sig till den här vätskan, men bara som idé.
Som idé?
Jo, för du vet, dryck får inte konsumeras på plats och flaskor förekommer inte, men mot uppvisande av sitt filosofie magisterdiplom i gastropolynomi kan man en gång per kvartal förvärva en liten försluten pipett innehållande doften av skummande läppt öl. Och den som ändå vill smaka dryckerna måste ansöka om undantagstillstånd som främst ges till personer som redan befinner sig i koma.
Koma?
Jo, men det är en sorts djup sömn som det är högst osannolikt att man någonsin vaknar från.
Ja, men vad säger Bohuslandingarna då? De såg väl fram emot gårdsförsäljningsreformen? Ja, och få besöka ett mikrobryggeri, dricka IPA och köpa hem lite öl.
Jo, men eftersom samtliga här nere har en av bohuslänska staten uppstoppad pinne där bak, ursäkta uttrycket, så kan de inte göra så mycket. Men oj, nu måste jag avsluta, Fritte. Jag fick precis sms här med ett erbjudande om en restplats till en specialvisning hos en lokal vinproducent. Jag är själagad. Går jag på den så får jag möjlighet att köpa hem 75 mikromol av årets vinhörd. Oh, yes.
Oj, skynda... Hon la på. Okej, tack Fagny Folkesort som rapporterade från Bohusland. I Sverige har regeringen nu beslutat att förbjuda försäljning av lustgas till minderåriga. Det här efter oro för ökad användning i berusningssyfte, inte minst bland ungdomar, någonting som i förlängningen kan leda till nervskador. Jag antar att det här är någonting som diskuteras även i USB, Johanne Ljuskraft.
Nej, här pratar man om försäljning och användning av helium.
Jaha, helium.
Det stämmer. Här i USB har användningen av den gasen fått långtgående sociala konsekvenser. Och jag träffade nyligen 34-årige Chet Lemon. Han heter egentligen något annat.
Ja, just det. Brad Coolidge enligt mina papper här.
Det stämmer. Och vi kan väl lyssna på vad Chet själv säger.
Ja, det var såklart ett hårt slag med den nya lag. Folk tror att jag slutat, men jag har bara gått under jord. Jag försökte sluta, men min podcast om politik, helium, högern och vänsterpipet, den dog direkt när jag började prata normalt. Lyssnarna bara, vad är det här? Vem är du? Och mitt äktenskap, well, det var liksom byggt på scratch. På den här röst.
Ja, det låter deppigt för Chet.
Jo, ja, han är mycket deprimerad. Men det stannar inte där i USB. Man vill även förbjuda svavelhexafluorid.
Vad har den för effekt då?
Ja, nu får du lova att inte säga något till vår arbetsgivare, Fritte, men...
Det låter så här.
Jag tror tyvärr att SR kommer att märka det där.
Jo, men det är lagligt i 3 år till.
Ja, tack Johanni. Och med detta tackar vi för oss. Det här var Radioskugga och jag heter...
Fritte Fritzson.
Satir med Radioskugga. Ni lyssnar på God morgon världen, snart ett kåseri av Mark Levengood. Men nu ska ni få möta Britta Marakat Labba. Samisk konstnär, känd för sina broderier. Hon är en av Sveriges mest uppmärksammade konstnärer här hemma och internationellt. Jag pratade med Britta Marakat Labba häromdagen om den stora utställning med hennes verk som öppnar i Stockholm nästa helg.
På Moderna museet får besökarna möta över 60-tal verk. Och den centrala i, på hela utställningen är ju historia, 24 meter broderi som handlar om samisk historik från början till slut. Och det är ju väl, där tar jag också upp det här med samisk mytologi och också politiska händelser och vardagliga händelser. Det är historik, vad som finns inom den samiska kulturen. Det är ju inte bara renskötsel utan samer finns inom alla olika områden. Så att det är en god del man får möta där. Och samtidigt får man ju också se den absolut mörkaste perioden i samisk historia. Det är Kautokeino-upproret 1852 där samer gjorde uppror mot överheten, prästerskapet och handlaren.
Om du skulle själv beskriva din konst, vad handlar din konst om?
Min konst, när jag startade med det här, för då tänkte jag väldigt mycket på det här att jag skulle dokumentera. För mig var det väldigt viktigt i början att jag skulle jobba med vardagliga händelser och händelser som jag mindes från min barndom, min ungdom och upp till vuxen ålder. Men sedermera så förändrades den här bildberättandet också till samisk mytologi, politiska händelser, och nu på senaste åren har det ju blivit väldigt mycket det här med global uppvärmning av våra, ja, det som händer nu, att allting går ju så väldigt fort med att isarna smälter och allt försvinner, och då har jag också börjat jobba väldigt mycket med det här med gruvexploateringar och också det här med vindparker som byggs överallt. Så det är det min bildvärld berättar. Jag vill ju berätta om det som händer. Mm. Och med mina bilder vill jag också då, när jag berättar, få besökarna eller de som ser på mina bilder bli väldigt, väldigt nyfikna på den kultur som jag tillhör, den samiska kulturen.
I centrum då hänger det här 24 meter långa verket Historien. Och av redaktörerna på de här amerikanska gamla konsttidskrifterna Art News och Art in America, så de utsåg ju den till ett av århundradets hittills främsta konstverk. En som kommer att titta på Historia på Moderna museet, vad kan den lära sig om Sverige och svenskt agerande i den samiska historien?
Jag tror att det är en ögonöppnare, för att jag märker att jag har gjort den här mellan 2003 och jag blev färdig med den 2007, så att den börjar få ett antal år på nacken. Och jag vet liksom, de som har sett det här sett, och först nu förstår jag om den samiska kulturen. Så att den här bilden berättar ju väldigt mycket, som gör att betraktaren går in i bilden och får en väldigt... väldigt, väldigt nyfiken, och kanske också min förhoppning är att man får en större förståelse för den samiska kulturen. Mm. Det är det.
Behöver svenskar få den här ögonöppnaren?
Jag tycker det, för att jag märker att först nu börjar... Jag har ju jobbat med mina bilder sedan jag tog min examen på HDK i Göteborg. Jag har ju funnits i över 40 år, men det är först nu man här i Sverige börjar... att jag har börjat få den uppmärksamhet som jag fick i Norge redan på i början av 80-talet. Så att det är en väldigt stor skillnad mellan Norge och Sverige när det gäller förståelse för våran kultur. Så att jag tycker att det är väldigt på tiden att man får den här, att man börjar förstå och också att bry sig om att vi finns. För jag brukar tänka så att vi har en väldigt fin kultur inom landets gränser. Är ingen som förstår att vi fortfarande har språket bevarat, och vår kultur är ju så pass stark i sig. Vi har ju väldigt, väldigt stark duodzie-tradition. Det är ju det som handlar om samisk hantverk. Så att vi har ju en god del också, och sen näringarna förstås.
Mm.
Så att vi fortfarande har det, det ska man vara väldigt glad för här i Sverige.
Jag skulle vilja säga att din konst, den är ju poetisk, den är politisk, det är vackert, det är samtida, men det är också väldigt personligt. Det är ju det är rörande att gå runt och vara en stund tillsammans med dina verk. Vad betyder din konst för dig personligen?
Alltså jag, det betyder ju väldigt mycket, annars skulle jag inte jobba med de bilder jag har gjort. Jag har alltid trott på mediet broderi, för att det har inte varit så... den har ju inte haft status, men idag plötsligt har broderiet och textilet fått högre status än vad den haft. Och för mig betyder det väldigt mycket att jag fann det här sättet att jobba på. Bilderna hade jag inom mig, de gick jag bara på mig, jag visste exakt hur jag skulle jobba. Men just att det tog väldigt, väldigt lång tid att komma fram till att det är exakt broderiet som jag ska berätta med nål och tråd.
Mm. Men varför blev det broderi för dig?
Nej, men jag tror att det beror på att jag hade ju vuxit upp med det materialet, för att alla satt ju och jobbade med dodgy, med hantverk. Så att jag föddes väl in bland de här garnerna och tygerna och skinnen. Så att för mig var det väldigt naturligt. Jag visste ju redan från början att jag skulle jobba med textilt.
Mm. Vad ger broderiet dig? Du sa i någon artikel jag läste innan att du kan sitta i dagar och fundera på var du ska sätta nålen först.
Ja, det betyder väldigt mycket. När jag väl kommer igång, då märker jag att folk pratar om semester, men för mig, min semester, det är när jag får sätta mig bakom mitt bord och jobba med broderi. För då flyttar jag bort, jag kommer in i en annan värld, i en annan sfär. Och sen testar jag mig fram med de här bilderna som jag börjar med. Jag spänner upp tyg först och sen provar jag mig fram. Och då är jag på gång. Och sen vet jag ju aldrig vad det blir, för att jag jobbar ju inte efter skiss, utan jag jobbar bara. Fast jag har ju en bild färdig inom mig. Men man vet ju aldrig hur det blir när man i realiteten, när man jobbar med den. Det kan ju förändras under arbetsgång.
Mm. Du har sagt i en annan artikel jag läste att sorgen varit en drivkraft i ditt konstnärliga sökande. Hur då?
Mm. Det var ju så här att när jag var barn så förlorade jag min pappa när jag var 5 år. Och det där satte ju väldigt djupa spår, i alla fall in mig, för jag var ett väldigt känsligt barn. Så att då började jag teckna väldigt mycket. Och sen började jag skrev väldigt mycket. Det fortsatte jag med. Jag skrev dikter också väldigt mycket i min ungdom. Eller redan från att jag skrev innan jag började i skolan. Så att sorgen gav mig... Alltså jag fick det här verktyget i och med att jag hade sorg. Att jag tänkte att skapa med sina händer, det gör ju att man glömmer tid och rum. Och också det här sorgsna som man har inom sig. Mm.
Är att använda händerna på det sättet, är det ett sätt att bearbeta svåra upplevelser?
Jag tycker det är ett väldigt fint sätt att bearbeta, för att genom bilder kan man ju faktiskt bearbeta väldigt mycket. Jag tycker liksom att bilder är ju ett språk, och är man inte väldigt, om man inte är verbal eller social, då kan man ju ta bildspråket som hjälp. Jag tycker att det är ett sätt att kunna gå vidare i livet.
Mm.
Och med tanke på när vi hade pandemi, så brukar jag tänka att tänk om fler skulle få jobba med sina händer, då skulle man inte känna sig så isolerad som väldigt många gjorde. Så att det var ju faktiskt någon som frågade, men nu när det är pandemi, då är du väl väldigt isolerad där du bor i Övre Soppero. Och men då svarade att men då har jag väl haft pandemi hela mitt liv.
Mm. Mm. Du, jag var en gång på ett vernissage med din konst på en mycket känd restaurang på Östermalm i centrala Stockholm.
Ja.
Då fick man ju luta sig över rika middagssällskap för att se detaljerna i dina broderier.
Ja.
Det var en lite udda scen. Var tycker du, var hänger din konst allra bäst? Vem är det du vill nå?
Jag vill nå de här människorna som jobbar och ser på min konst. Och ibland när jag kommer till arbetsställningen så märker jag att, och där hänger ju en av mina bilder. Och det var ju samma när jag kom hit till radion här i Kiruna, som plötsligt ser två bilder som hänger och säger, aha, är det här de hänger? Och jag funderat, var har de här två bilderna försvunnit? Så för mig känns det väldigt fint att de finns på en vanlig arbetsplats.
Britta Marakatz Labba. Och nästa helg öppnar hennes utställning på Moderna Museet. Nu till klimatet. Sverige behöver kunna stå pall mot klimatförändringarnas effekter, det anser både experter och politiker. Medan regeringen vill effektivisera och stärka landets arbete kring hur samhällen anpassar sig, så har skånska kustkommunen Vellinge gått före och redan börjat bygga ett flera mil långt skydd mot havet.
Havsnivån har höjts med över 2 meter och vattnet väller in över det låglänta Falsterbonäset längst ner i sydvästligaste Sverige. Det är den 13 november år 1872 och en av de värsta naturkatastroferna i södra Östersjön, stormfloden Backafloden, översvämmar kustsamhällen i flera länder, bland dessa Sverige. Hus förstörs och djur sveps ut till havs.
Skulle det komma in ett högvatten som har varit som Backafloden?
Anders Bursell är Vellinge kommuns projektledare för ett unikt bygge i Sverige som pågått sedan förra våren. En 21 kilometer lång skyddsvall som ska skydda Falsterbonäset från översvämningar.
Kommer det in högvatten som blir värre än vad man såg 2017 till exempel, så innebär det ju rätt så förödande skador på bebyggelsen här inne.
Den här skyddsvallen kommer nå upp till 3 meter ovanför havsnivån och skydda 5000 hushåll.
Det är ju ett område som har byggts ut rätt så mycket under kanske framförallt 70- och 80-talet här nere. Där man också har närmat bebyggelsen och gått närmare havet så att säga. Och det gör ju att det är rätt så höga värden här innanför.
Här i norra Skanör håller några arbetare på med rör under marken. En grävmaskin startar i omgångar och en stor dumper står parkerad vid några högar med lera. Avståndet till havet är flera hundra meter ängs- och betesmark och Anders visar upp en färdig del av skyddsvallen.
Den kommer inte vara högre än så på många ställen. 80% är denna höjden ungefär. Den är cirka 1,5 meter över omkringliggande mark. Det är inte jättedramatiskt, men det är tillräckligt för att säkra att man har en, när man får ett högvatten som är plus 3 meter, som kan skydda mot det.
Skyddsvallen är till stor del en jordvall med en platå beklädd med gräs med en så kallad lerkappa inuti som är vattentät. Majoriteten av barriären mot havet kommer vara naturbaserat och se ut så här.
Den smälter ju in i landskapet här. Sen har du ju fördelar med en naturbaserad lösning. Det är ju att man kan, det blir mindre av en barriär för djurliv. Det går att ta sig över det. Det är en slänt. Om vi jämför det med en mur så är det ju mer av en barriär i så fall.
Hittills upplever han att själva byggarbetet tagit sig emot väl av invånarna. Men det är en hel del kvar att göra. Och en tredjedel av skyddsvallen kommer snarare bli en slags mur klädd med växtlighet eftersom marken inte räcker till en naturbaserad vall överallt.
Sen har vi ju några delar här som ligger framför oss med mer av de här mer murliknande karaktären. Vi får se lite vad det finns för reaktioner kring den biten.
En dryg kilometer bort längs den västra delen av näset kommer båda typerna av skyddsvallen sträcka sig flera kilometer och vara vid husens tomter där de boende är vana vid att blicka ut över vidsträckta marker.
Ursäkta, får jag störa dig en minut? Jag kommer från Sveriges Radio.
En äldre kvinna som inte vill ha med sitt namn tycker att skyddsvallen är onödig.
Jag tror inte det här är nödvändigt. Det har alltid varit översvämningar här. 100 år tillbaka i tiden. Och det har senaste kanske 20-30 åren så har vi flera gånger sett att det svämmar eller det kommer vatten ända upp hit.
Det kan ju förstöra hus och det blir dyra kostnader och kanske också.
Ja, men vad då om vatten kommer upp här och sen drar sig tillbaks? Det hinner ju inte hända så mycket. Och de här husen ligger ju som du ser lite högre. Det är ju sluttar ju. Så det är ganska stor skillnad, nivåskillnad.
Sven-Åke som kommer på sin cykel är av en annan åsikt.
Det är väl bra att man skyddar området. Man ska göra det på ett sånt sätt så att man återskapar naturen. Det är väl det viktigaste för mig.
Hej.
Hej.
Trevligt.
Carina Wutzler är moderat kommunstyrelseordförande i Vellinge sedan 10 år tillbaka. Lika länge har olika utredningar och domstolsprocesser pågått med överklaganden i flera instanser inför bygget av skyddsvallen.
Jag tror att det är så många som tittar på Vellinge. Om det är någon som ska göra något liknande så kanske man kan korta ner processen utifrån att ta med sig lärdom från oss.
Länsstyrelsen har exempelvis haft synpunkter på att delar av vallen hamnar i naturområden och privatpersoner har oroat sig för skymd utsikt och sänkt marknadsvärde på sina hus.
Men jag har full respekt för det. Problemet är ju här att vi ska få till en lösning som är heltäckande i nästan 2 mil. Vi har verkligen försökt att lyssna in och göra det här så bra som möjligt och också hitta en utformning som passar in. Där finns ju de fastighetsägare som redan har varit drabbade. Men med tanke på när man tittar framåt så ser man ju scenarier som kan bli mycket, mycket värre. Och det är det också vi tar höjd för.
Ja, Vellinges skyddsvall har satt kommunen på kartan i arbetet med klimatanpassning. Men det behöver göras mer på fler håll, konstaterar både regering och experter.
Vi har redan en klimatförändring som pågår. Så att det är liksom ingenting vi gör inför framtiden, utan det är ju det är nu.
Tommy Danielsson är planeringsstrateg i Kristianstads kommun och tillförordnad samhällsbyggnadschef i Simrishamns kommun och sitter även med i Nationella expertrådet för klimatanpassning. Och så här reagerar han på klimatanpassningsutredningen som kom nyligen.
Så jag tror att flera av förslagen som utredningen har lagt tror jag kommer att genomföras. Jag tror att några av dem är ju mer kontroversiella. Föreslår till exempel att staten ska ta över ett ökat ansvar för vissa kuststräckor i Sverige. Och jag tror att det kan vara riktigt. Att skydda kusten är svårt för en enskild kommun. Det blir så fragmenterat. Man måste ta ett helhetsbeslut om man ska skydda en viss kuststräcka eller inte.
Han är mer skeptisk till förslaget om att kommunerna ska vara skyldiga att stoppa gamla detaljplaner som gör det möjligt att bygga inom riskområden för exempelvis översvämningar eller erosion.
Det är ju rätt tänkt för att många, där finns ju mycket byggrätter som ligger där kommunerna idag egentligen är skyldiga att släppa fram byggnationer även om det idag anses vara olämpligt. Däremot är det ju förenat med stora ekonomiska konsekvenser för den enskilda fastighetsägaren och den måste man lösa på något sätt. Där man då blir av med sin byggrätt.
Och det som kanske är mest kontroversiellt, att kommuner föreslås ha möjlighet att kräva att privata fastighetsägare är med och betalar upp till 10% av fastighetsvärdet för kommunala klimatanpassningsåtgärder som gynnar dem. Tommy Danielsson tycker det är rimligt.
Är risken då stor för att det blir någon form av klimatskada så landar det ju så småningom på den enskilde fastighetsägaren ändå.
Men det är ett förslag som Vellinge kommunalrådet Carina Wutzler är kritisk till.
Det kan få enorma konsekvenser för enskilda fastighetsägare som kanske till och med kan riskera att inte ha råd att bo kvar. Jag förstår poängen att man vill hitta någon form av delfinansiering. Vi har ju ändå en princip på allt annat, tänker jag, att man tar ett gemensamt solidariskt ansvar för den här typen av insatser, infrastruktur. Och det är ju skattekollektivet.
Av de 250 miljoner kronor som Vellinges skyddsvall beräknas kosta har en stor del kommit som statligt bidrag från MSB men även som EU-stöd. Och även om kommunen varit tvungen att betala allt själva så hade det varit värt det, tycker Carina Wutzler.
Att vi ser förändringar, det är en del i utvecklingen. Vi skyddar oss mot det och ser till att vi kan utveckla samhället men att vi inte behöver retirera och ge upp utan att det här kan gå hand i hand, tänker jag.
Hej, du bor här i området eller?
Tillbaka i Skanör träffar jag Johanna Bong som är ute och promenerar med sin hund.
Såklart är det ju lite tråkigt med att utsikten förändras. Det måste jag ändå säga. Det är ju fantastiskt vackert här. Jag tänker ju också att såklart att det behövs. Jag har ju bott här i ett antal år nu så att jag vet att det kan ju bli översvämningar som drabbar många så att det... Och det är ju läskigt när allt detta är vattenfyllt så tycker man ju att det är läskigt såklart. Men man kan ju faktiskt gå uppe på vallen. Så de har plattat till den där så man kan gå där uppe. Så där går vi med hunden och då ser man ju. Då är det ju jättefin utsikt.
Det berättade Johanna Bong i Skanör. Reporter här var Dmitri Lennartsson. Nu ett kåseri. Mark Levengood.
Över ingången till aulan i Uppsala universitet står det i gyllene bokstäver. Tänka fritt, är stort. Tänka rätt är större. Så låt mig ägna mitt lilla utrymme här i etern idag till att tänka. Jag är visserligen föga lämpad. Än klingar min psykologilärares ord i mig när jag lämnar tillbaka mitt knappt godkända prov i nian. Du tänker, alltså gör du dig till. Men låt mig ändå drista mig till att tänka fritt en stund. Så ska jag landa sen i att tänka rätt. Idag är det pingstdagen, en nationell helgdag. Så låt oss göra ett litet experiment. Påminn mig om varför vi firar pingst. Ja, denna tystnad är ju så att säga talande. De flesta av er vet inte. Någonting kristet, mumlar folk och ser lite besvärade ut. Så det som svenskar alltid gör när det kommer till religion. Man kan lugnt säga att de flesta svenskar skiter helt i pingst. Förr firar man även annandag pingst, men det avskaffades 2005 och ersattes av svenska flaggans dag. Politikerna tyckte att det gott räckte med att svenskarna sket i pingst i en dag och inte i två, så man fick utrymme att skita i svenska flaggans dag istället. Hur blev det då så vilset? Låt oss för ett ögonblick lämna Uppsala universitet och gå in på vilken normal skola som helst runt om i landet. Där kunde det stå över ingången, det ska börjas i tid, det som korkat ska bli. I skolan har man slutat förse eleverna med gammal skåpmat som historia och allmänbildning, tvivale, franska revolutionen och drottning Kristina och Sokrates och Vasakeppe. Vad är det att lära sig? Den där båten sjönk ju efter 10 minuter. Nej, mycket roligare att ta fram lekakulor och lim och bygga er egen alldeles fina, fria fantasifågel. Sen kan ni gå ut och fira studenten, kära barn. Det sorgligaste med skolan är inte bara att den inte lyckas väcka elevernas nyfikenhet. Den verkar tvärtom döda den. För den där pingsten envisas ju med att dyka upp år ut och år in. I regel ungefär på samma plats i kalendern. Men det ska aldrig falla någon in att ta fram mobilen och googla. Vad handlar pingsten om? Nej, man nöjer sig med att fråga frugan. Varför flaggar de idag här på parkeringen i Gekås, Ulla?
Jag vet inte, Sven Bertil. Kanske är det för att fira kampanjen Bygg ditt eget trädgårdsspa.
Under livet kommer man till en punkt då en okunnig människa förvandlas till en ignorant människa. Och då med tiden blir en okunnig nation en ignorant nation. Nu tänkte jag fritt. Och det känns ju inte bra att landa i ignorant nation så här dagarna kring svenska flaggans dag. Så låt mig tänka rätt. Visst, man kan sänka kunskapskraven. Uppsala universitet kan fylla förrådet av lekakulor och lim och boka en stenhuggare som ändrar texten till att tänka överhuvudtaget är stort. Men det känns inte bra. När jag var barn sa man, nyfiken i en strut, öppnar man på locket så tittar han ut. Den där nyfikenheten som varje människa föds med, kanske har ni kvar den. Kanske lyckades skolan inte döda den helt. Öppna på locket och låt nyfikenheten titta ut. Ta fram er mobil och googla. Pingst. Det stavas med NG. Det kan vara lite knepigt, till och med för oss som gick i skola där man fortfarande tvingades lära sig läsa och skriva. Och där kan ni läsa om apostlarna som samlades i Jerusalem. Och de var nedstämda för Jesus hade flygit sin kos. Men så fick de eldtungor över sina huvuden och kunde tala alla världens språk. Och jo, ni kommer stirra på texten och tänka, men det här skiter jag i. Och det har ni er fulla rätt att göra. Men se, livet blir mycket roligare när man vet vad det är man skiter i. Så kära ni, öppna på locket. Låt nyfikenheten titta ut. Låt den sömndrucket sträcka på sig och plira ut över detta vackra land i sitt bländande försommarljus.
och ni vet att er nyfikenhet inte är död när ni hör den mumla: god morgon världen!
Mark Levengood. Nu tar en vecka slut och en ny tar sin början, och det blir måndag och i Stockholm. Brasiliansk trash metal Sepultura spelar i Stockholm. I tisdag i Irak öppnas åter Mosuls flygplats som förstördes i kriget mot IS. Sen kommer onsdagen riksdagens partiledardebatt. Först ut är statsminister Ulf Kristersson och sen följer Magdalena Andersson. Och Järvaveckan inleds på Spånga idrottsplats. Torsdag då, rapport från Brottsförebyggande rådet om brott och otrygghet på landsbygden, och EUs socialministrar möts i Luxemburg. Fredag, prinsessan Ines döps i Drottningholms slottskyrka, och sen blir det lördag, Stockholms första kajbad invigs. Det är alltså en badplats vid en kaj, och i Washington är det en stor militärparad. Söndag, god morgon världen, är då tillbaka, men idag tack för att ni lyssnade. Jag heter Jesper Lindå, hej då.
Ja, så slutade God morgon världen den 8 juni. Programledare var alltså Jesper Lindå, producent Gustav Fransén och tekniker Nicky Pryke. Och det här är Sveriges Radio P1. Nu blir det nyheter. Klockan är 12.
Ekot. En man i 60-årsåldern hittades död i Tosterbosjön i Valdemarsviks kommun under kvällen. Det var vid 6:30 som räddningstjänsten fick larm om att några personer på en båt upptäckt mannen i vattnet. Anhöriga underrättade och polisen hanterar drunkningen som en olyckshändelse, rapporterar P4 Östergötland. I Madrid i Spanien protesterade tiotusentals personer idag mot premiärministern Pedro Sánchez och krävde tidigare lagda val. Bakgrunden till demonstrationerna är de korruptionsanklagelser som riktats mot Sánchez fru, andra familjemedlemmar men också mot partikamrater i det socialistiska partiet PSOE, skriver tidningen The Guardian. Den omstridda israelisk-amerikanska nödhjälpsorganisationen Gaza Humanitarian Foundation, GOF, uppger idag att man delat ut över 1 miljon måltider i Gaza, rapporterar AFP. Enligt GOF ska utdelningen ha skett utan några incidenter. Samtidigt kommer nya rapporter om dödsskjutningar. Enligt den Hamas-kontrollerade hälsomyndigheten har minst 12 personer skjutits ihjäl av israelisk militär i närheten av GOFs utdelningsplatser. Under kvällen har delar av SVT Play och SVT.se legat nere. Till Ekot sa Anna Vilborg på SVTs presstjänst tidigare ikväll att det berodde på en överbelastningsattack. Problemen ska nu vara lösta, skriver SVT på sin hemsida. Och vi avslutar med fotboll. Det blev Portugal som till sist stod som vinnare av turneringen Nations League. Efter 90 spelade minuter och förlängning stod det 2-2 mellan Portugal och Spanien, och matchen fick avgöras på straffar där Portugal vann med 5-3. Ekot midnatt, Veronica Mitrevska.
P1, Sveriges Radio.
Ekot fortsätter att uppdatera hela natten som vanligt, dels här i P1 och grannkanalerna, dels i appen Sveriges Radio Play och på sverigesradio.se. Välkommen förresten till den fortsatta P1-natten. Jag heter Magnus Victorin och presenterar programmen. Det är nu måndag den 9 juni. Börje och Birger har namnsdag, så skicka gärna en liten extra hälsning till dem idag om du vill. Det är dessutom annan dag pingst denna 9 juni. Om en liten stund blir det betraktelser av vardagsbruset och visioner om framtiden. och i serien Familjehemligheten.
Turid växer upp utan en mormor.
Under min barndom och uppväxt så hette det bara att vår mormor var död.
Men när Turid är 20 år förändras allt.
Så sa hon bara att vår mormor hade levt tills hon var över 80.
Turids mamma har bytt land och liv för att dölja en hemlighet. Familjehemligheten, när du vill, i appen Sveriges Radio Play.
Och närmast i P1-natten ska vi från i fredags, då det flaggades en hel del med svenska flaggor bland annat, få en ny möjlighet att lyssna till Spanarna. Programledare Kattis Ahlström.
Ja, varmt välkomna till oss där vi idag ska hissa flaggan och rulla ut röda mattan mot framtiden tillsammans med dagens illustra trio. Beståendes av Dilan Apak,
ja.
Hadar, skådespelare och komiker.
Ja, det får man väl ändå säga.
Och jurist.
Ja, icke-operativ måste jag alltid
men
tillägga.
Men ändå.
Ja, ändå.
Snyggt på CV:t.
Lever upp rättssalen.
Ja. Vi har också Björn Edgren.
Jajamän.
Roligt att se dig igen.
Tack, detsamma.
Och här har vi en manusförfattare och vi har också en läkare.
Ja, men det stämmer. Ja. Icke-opererande kan man säga.
Ja, fast ändå alltid.
Ja, men om det skulle bli en kris, ett akut
då, läge. Då är jag redo med kniven, Göran.
Och sen väcker jag åtal.
Exakt.
Det var jag som är oduglig.
Nej, du kan recensera det hela sen.
Göran Everdahl har man alltid nytta av. Journalist, podcastare och vad är du med? Veterinär kanske?
Nej, jag vet inte. Alltså, recensent kan man ju faktiskt säga.
Ja, det kan man ju faktiskt.
Historiker är ju inte en skyddad titel.
Nej,
jag kan låtsas säga. Vara. Jag kan vara en fuskhistoriker.
Det kan du säga, eller terapeut.
Men du, jurist är inte heller skyddad titel, så det kan jag också vara.
Nej, precis. Nej, just det. Tänkte inte på det. Jag är advokat som är det.
Hörrni, idag är det nationaldagen och nu när vi har en historiker här så tänkte jag att du kunde få redovisa vad det är vi firar idag, Göran.
Ja, det är flera saker. Det är dels att Gustav Vasa blev kung och dels den nya riksdagen 1809.
Vad duktig du är.
Applåder.
Ja,
jag är ju trots allt historiker. Ja. Helt fantastiskt.
Vad ni kanske inte visste, då, i skuggan här så står det att det är fruktens dag. Det är också sillen och potatisens dag.
Va?
Är det så att vi ska äta sill och potatis också på nationaldagen i frågan?
Också frukt?
Frukt.
Det kändes osvenskt.
Ja,
ja, vilken slags? Alltså det är väl mer, kommer väl mer till hösten?
Jo, men det är vi kan ju inte säga emot, utan nu är det fruktens dag.
Ja. Okay, vad är det som kommer med på hösten? Ja, frukt menar du kommer med på hösten?
Ja, skördetid, tänker jag.
Det är sant. Men i alla fall är det fruktens dag. Det kanske att man ska ersätta det mot från godis och annat. Jag vet inte.
Just det.
Men hörni, så här är det ju, tänkte prata mer om, för jag läste en grej i tidningen Café, finns ju faktiskt fortfarande.
Ja.
Om att, jo men ni gör ju det.
Chockad.
Nej men den har funnits så länge.
Ja.
Men det ser ut som fallen från skyen. Den finns fortfarande.
Hur är det möjligt?
Nej då, inte alls. De har roliga artiklar om bland annat om att researrangören Sunweb har gjort en undersökning och frågat massa svenskar vad som är typiskt svenska vanor, vilka svenska vanor folk tar med sig utomlands. Mm. Vi kunde prata om det nu när det är nationaldagen, det är typiskt svenska. Ja. Vad tror ni att det kan vara på topp, den svenska vanan?
Bryggkaffe.
Hej. Tänker jag vanor.
Alltså, stå i kö.
Bravo!
Ja.
Det var nämligen såklart. På första plats, 56. På andra plats.
Uppslitande familjegräl.
Den är inte med, men den finns säkert. Klagar på andra svenskar var på andra plats.
Jag
tycker att de kommer ut tidigt och tar platser, och ni vet.
Det är
lägger handduken och paxar.
Det är roligt.
Men är det typiskt svenskt att lägga handduken eller att bara störa sig på det? Tror ni?
Jag tror både
precis,
och.
Det måste ju vara
jag tror att det är liksom, två enheter där i en dödsdans.
Ja, ja och sova uppe tidigt. Just för att fånga så mycket sol som möjligt.
Ja.
Nej, så nämligen handduken ska fånga så mycket sol som
precis. Och du har rätt där faktiskt, därför att på tredje plats kommer bränna sig redan första dagen.
Ja.
Det gör 39%. Sen är en annan som jag tycker är jätterolig på 28%, det är att man håller koll på värdet hemma.
Det känns verkligen jättesvenskt.
Det är för man gottar sig riktigt. Kolla, nu har de 12 grader och regn. Vet du.
Ja. Det är de väl lugnt.
Eller är förbannad. Kolla, nu har de 25 grader
alltså
och det regnar
hemma.
Då tycker man att det var helt meningslöst att resa iväg.
Visst.
För det betyder så mycket. Sen har vi förstås klaga på svenska kronan.
Men det känns lite nytt, eller?
Ja, fast ja, inte i år. Alltså, kronan går ju som tåget,
ja,
mot, plötsligt.
Ja, i och för sig, ja. Men det släpper nu. Vi kanske efter som en gammal vana. Och sen så är det faktiskt just att man klagar på det varma vädret.
Det ja, men det känner jag igen mig i faktiskt.
Sen kommer kaffet. Ditt kaffe, Göran.
Nej, men kaffet var där och bubblade i alla fall.
Ja, och sen någon som rafsar runt efter svenska produkter i hyllorna. Mm. Det var nog mer förr också, för det är inte lika många som gör längre. Bara 5%.
Ja, vad skulle det vara som man vill gärna köpa?
Ja, det är gott. Nej, men, ja.
Och andra smör- och rapsblandningar.
Okay. Men jag skrev en artikel en gång om den första svenska charterresan. Nu kommer jag inte ihåg bolaget, men det var på 50-talet till Mallorca. Och det var mellanlandning. Alltså det tog nästan ett dygn att ta sig till Mallorca från Stockholm. Och då var det arrangerat så att på varje sittplats i planet så fanns det ett kilo frystorkat svenskt kaffe. Oh, alltså att man inte skulle vara utan när man väl nådde sin destination. Ett kilo gulligt, också. Ja.
Det är ett helt otroligt kollektivt beroende vi har av kaffe.
Ja,
alltså.
Ja. Det är en drog.
Ja, det är en drog som vi älskar.
Som vi tycker så mycket om. Ja.
Som, ruinerar oss dessutom,
just nu. Så dyrt som det är. Men du, Göran, känner du dig sugen på att ge dig ut i lekan?
Ja, absolut.
Varsågod.
Och jag är faktiskt lite högtidsanpassad. Det var inte tänkt så, men så blev det. Det är dags att prata om kraschen. Och nej, jag pratar inte om den ekonomiska kraschen som alla förväntar sig efter det internationella handelskriget som kanske, kanske inte blir avblåst och sen bryter ut igen typ en gång i veckan. Mm. Så det är lite, den kraschen är lite osäker än så länge, även om alla verkar tro att den kommer. Och jag pratar inte om Donald Trumps och Elon Musks kraschade bästisförhållande. Även om jag faktiskt ärligt talat kanske borde det.
Helt otroligt.
Någon måste kommentera.
Någon måste
kommentera. Måste recensera det.
Det är helt omotivt. Du, 5 stjärnor. Kan jag säga rakt av. Men det är som att de två elakaste tjejerna i en gymnasieklass plötsligt bara brakar ihop med full kraft. Och de, i det här fallet, äger de var sitt eget socialt nätverk.
Ja, dessutom.
Dumma dig. Men du då? Du är ju dummast. Av sådana män styrs världens öden. Det känns